Vissa människor förändrar världen genom politik, andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.
Podplay. Hon var 21 år gammal, nyutexaminerad från universitetet i Essex och hade gett sig ut på sin livsresa. Grace Mullane älskade äventyr och ville se världen. Med en ryggsäck och kameran alltid nära till hands reste hon igenom Sydamerika innan hon till slut kom till Nya Zeeland. Hon skulle ha fyllt 22 år den 2 december 2018. Men dagen innan tog hon sitt sista andetag. Du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Grace såg dagens ljus den 2 december 1996 i Wickford, en liten stillsam stad i grevskapet Essex, beläget i hjärtat av sydöstra England. Wickford är en plats där vardagen ofta flyter fram i ett lugnt tempo, där de gröna parkerna och de små butikerna längs huvudgatan skapar en känsla av samhörighet. Här känner människor igen varandra, hälsar på gatan och tar sig tid för ett samtal. Det är en miljö som många barnfamiljer väljer för dess trygghet och närhet till naturen. Och det var just i denna skyddade, varma atmosfär som Grace växte upp tillsammans med sina föräldrar, Gillian och David, samt sina två äldre bröder. De var en tajt familj. Grace var yngst och som lilla syster fick hon mycket kärlek och mycket beskydd. Det fanns alltid någon som höll koll på henne. Hon älskade att rita och måla och kunde sitta i timmar och bara skapa. Hon var en glad och äventyrlig tjej som folk drogs till. Vänner till Grace har beskrivit att man alltid kände sig trygg när man var med henne. Hon var en god lyssnare och en bra vän som man alltid kunde lita på. Efter att ha avslutat sina skolår sökte Grace till University of Lincoln, där hon studerade marknadsföring. Studentåren gav henne nya vänner och nya upplevelser. Hon trivdes och sommaren 2018 tog hon sin examen. 21 år gammal, redo för nästa kapitel. Men istället för att omedelbart kasta sig in i arbetslivet valde hon att ta ett sabbatsår. Grace hade nämligen burit på en dröm under flera år, att resa jorden runt. Hon ville möta nya människor och uppleva främmande kulturer. Under en lång tid hade hon sparat pengar för att kunna förverkliga resan, planerat olika rutter och drömt sig bort till destinationerna som väntade. Men innan hon gav sig av gjorde Grace något som tydligt visade på hennes omtänksamma och generösa natur. Hon klippte av sig sitt långa bruna hår och donerade det till en organisation som tillverkade peruker för barn som drabbats av cancer. När Grace till sist stod inför sitt äventyr var hon mer än redo. Till slut stod Grace inför sitt äventyr. Resplanen var storslagen. Första anhalten var Sydamerika, där hon under 6 veckor reste genom myllrande städer och tropiska landskap. Hon mötte människor från hela världen, tog del av nya kulturer och fyllde sina dagar med upplevelser som hon gärna delade med familjen och vännerna via sociala medier. Nästa stora destination var Nya Zeeland, ett land hon länge drömt om att besöka. Den 30 november 2018 anlände Grace till Auckland, Nya Zeelands största stad.
Grace checkade in på Bees Backpacker Hostel, där hon delade rum med andra resenärer. Dagen därpå, lördagen den 1 december, sågs hon lämna boendet vid 18-tiden. Hon bar en svart klänning och en liten svart handväska. På vägen genom stadens centrum stannade hon vid en stor, dekorerad julgran och tog en bild som hon skickade hem till familjen. Den kvällen skulle hon träffa en man hon lärt känna via dejtingappen Tinder. Övervakningskameror fångade deras första möte. Mannen har på sig en blå t-shirt och blå skjorta. De säger hej och kramas. Sen promenerar de vidare tillsammans mot Sky City-området, känt för sina barer, restauranger och kasinon. På flera olika platser beställer de drinkar, skrattar och pratar. Vid ett tillfälle så skickade Grace ett meddelande till en vän där hon berättade att de klickade bra och att mannen arbetade som oil manager. Under kvällen kunde parets rörelser följas nästan i detalj via övervakningskameror. En övervakningskamera visar när Grace försvinner iväg på toaletten. Mannen plockar upp hennes handväska, tittar i den och lägger sedan tillbaka den. Vid 9:30 på kvällen fångas de av en annan kamera när de går längs med en gata, tätt in till varandra. Söndagen den 2 december var en speciell dag. Grace fyller 22. Hennes telefon fylldes med gratulationsmeddelanden och samtal från vänner och familj. Men till deras förvåning svarade hon inte. Inledningsvis trodde de att hon kanske firade med nya bekanta och inte hade möjlighet att svara. Men när timmarna blev till dagar växte oron. 3 dagar senare, den 5 december, hade familjens oro nått sin kulmen. De kontaktade polisen i Nya Zeeland. Snart stod det klart att Grace inte hade återvänt till sitt hostel sedan kvällen den 1 december. På hennes rum låg fortfarande hennes personliga tillhörigheter, kläder, pass, allt som hon behövde för att fortsätta sin resa. För de anhöriga blev detta ett tecken på att något inte stod rätt till. Polisen gick inledningsvis ut med att det inte fanns några direkta tecken på brott. Men situationen förändrades snabbt när fler detaljer började komma fram. Utredarna startade ett intensivt arbete för att pussla ihop hennes sista kända kväll i livet. Tack vare det omfattande nätverket av CCTV-kameror i centrala Auckland kunde de steg för steg rekonstruera hennes rörelser. Bilderna visade att Grace hade varit ute på en dejt. Genom kamerornas ögon följde polisen henne och den okända mannen genom staden. De gick mellan barer, pratade, skrattade och verkade avslappnade i varandras sällskap. Det dröjde inte lång tid förrän mannens identitet var fastställd. Jesse Kempson, 26 år gammal, tillfälligt boende på ett hotell i närheten. Han var den sista personen som sågs tillsammans med Grace. Jesse kallade snart in till polisstationen för ett rutinmässigt förhör. Jesse berättade att han och Grace hade träffats via dejtingappen Tinder, där de matchat och snabbt börjat skriva till varandra. De hade setts vid Sky City-området och tillbringat kvällen tillsammans. I förhör beskriver han hur de hänger med varandra i några timmar. Sen skiljs de åt ute på gatan. Det blev ett vänskapligt avsked. En puss på kinden och en kram. Jesse påstod att han därefter skickat meddelanden till henne. Men enligt honom hade hon tagit bort matchen i appen, vilket gjorde att han inte kunde kontakta henne mer. Förhörsledarna lät honom tala till punkt, men kände sig inte nöjda. Stämningen i rummet skärptes när polisen klargjorde allvaret. Den unga kvinnan han träffat var försvunnen. Men Jesse höll fast vid sin berättelse. Han upprepade gång på gång att inget särskilt hade hänt att de hade skilts åt ute på gatan. Vid denna tidpunkt hade polisen ännu inte hunnit gå igenom allt material från övervakningskamerorna. Materialet var enormt och det tog tid att analysera. Men ju mer de granskade, desto tydligare blev bilden. CCTV-inspelningarna visade något helt annat än det Jesse berättat. Kamerorna hade fångat honom och Grace när de, istället för att skiljas åt ute på gatan, tillsammans gick in på hotellet där han bodde. De skrattade, småpratade och tryckte på hissknappen. Dörrarna stängdes bakom dem och det var sista gången Grace sågs i livet. Morgonen därpå, den 2 december, registrerade en annan kamera Jesse i samma hiss, ensam. Hans kroppsspråk avslöjade mer än han kanske tänkt. Han höll blicken sänkt, men i samma sekund som dörrarna öppnades kastade han en snabb, nästan nervös blick rakt in i kameran, som om han plötsligt blivit medveten om att varje steg kunde vara för evigt. Sedan gick han ut. Ja, det avgörande genombrottet i den här utredningen kommer egentligen från övervakningskamerorna. Inspelningarna visar att Jessis version av kvällen inte stämmer. Och kamerorna har ju följt Grace och Jesse hela vägen till hans hotell, in i hissen och upp till hans rum. Och sen efter det har hon inte synts till mer. Så det här blir ju väldigt intressant för utredarna. Dagen efter så fångar samma kameror Jesse i hissen, men nu är Grace inte där. Så att via de här inspelningarna som också fortsätter dagarna efter kommer man kunna samla in en hel del bevis som senare kommer leda till ett framtida åtal. Vi går vidare. Polisen kan steg för steg rekonstruera Jessis rörelser med hjälp av övervakningskameror och kvitton. Materialet visade en noggrann utförd serie handlingar som väckte allt starkare misstankar. På förmiddagen, den 2 december, gick han in i en butik där han köpte en stor grå resväska. En av de största modellerna som fanns tillgänglig, samt rengöringsprodukter. Därefter tog han en taxi till en biluthyrningsfirma och hyrde en röd Toyota. Samma dag, den 2 december, träffade Jesse en kvinna som han nyligen matchat med på Tinder. När hon senare förhördes av polisen beskrev hon mötet som obehagligt. Han hade pratat på ett märkligt sätt om begravda kroppar och skrytit om att han kände poliser. Jesse erbjöd sig att skjutsa henne i den hyra bilen, men kvinnan tackade nej och avslutade träffen snabbt. Hennes magkänsla var att något inte stod rätt till. Jesse återvände till hotellet. Senare under kvällen begav han sig ut igen. Han gick till en butik där han köpte en rengöringsmaskin för mattor. Det var en klumpig apparat i samma storlek som en större dammsugare. När han återvände till hotellet med maskinen reagerade personalen direkt. Det var ovanligt att en gäst släpade in en sån utrustning. Jesse förklarade självsäkert att han hade råkat spilla rödvin i rummet och ville ta hand om flicken själv. Förklaringen lät tillräckligt trovärdig för att ingen skulle ingripa, men personalen noterade hans beteende. Och kvällen fastnade han ännu en gång på övervakningsbilder. Kamerorna visade hur han rullade en hotellvagn genom korridorerna. Ovanpå vagnen låg två stora resväskor. Inspelningarna visade Jesse som tog hissen ner till lobbyn och sedan ut genom hotellets entré. Väl ute lastade han in väskorna i den röda hyrbilen och körde därifrån. Morgonen därpå, omkring klockan 7, registrerades han återigen på övervakning. Nu besökte han en butik och kom ut med en spade. Bara några timmar senare syntes han på en biltvätt där han ägnade lång tid åt att rengöra Toyotan mycket noggrant innan han lämnade tillbaka den till hyrfirman. Den 5 december dokumenterades hans rörelser ännu en gång. Övervakningskameror fångade honom när han slängde föremål i en sopcontainer. Vid det här laget hade polisen samlat in en lång rad observationer från CCTV-materialet. Bilden av hans aktiviteter blev allt svårare att förklara som tillfälligheter. Utredarna tog beslut om att man skulle konfrontera Jesse direkt på hotellet. Poliserna stod i hotellobbyn och pratade med personalen när hissdörrarna gled upp. Framklev Jesse, klädd i mörka kläder. Han höll blicken rakt fram, men så snart han fick syn på poliserna stelnade han till. Ansiktet drog ihop sig och i nästa ögonblick vände han sig tvärtom och försökte gå tillbaka in i hissen. Men Jesse hann inte långt. Poliserna var snabbt framme, stoppade honom och bad honom följa med. Gripandet skedde den 8 december 2018, bara en drygt vecka efter att Gray senast sett sig livet. Nu satt Jesse i häktet på polishuset i Auckland och en ny omgång förhör väntade. Den här gången skulle hans berättelse ta en helt annan vändning. Jesse började nu måla upp en helt ny bild av natten. Han berättade för utredarna att han och Grace under kvällens samtal hade diskuterat 50 Shades of Grey, den kontroversiella bok- och filmserien som skildrar BDSM-sex och blivit ett globalt fenomen. Enligt honom hade de senare gått upp till hans hotellrum, rum 308. Väl inne på rummet hade de inlett ett samlag. Enligt Jesse hade Grace efter en stund bett honom göra det mer bondage-liknande. Han hävdade att hon explicit hade bett honom lägga sina händer runt hennes hals. Jesse berättade att de hamnat på golvet i hotellrummet och att det var just på golvet som hon bett honom att ta ett grepp runt hennes hals. Sedan hade han gått in i duschen och somnat. När han senare vaknade och kom ut ur badrummet hade han funnit Grace livlös på golvet. Men Jessies berättelse varierade från förhör till förhör. Detaljerna skiftade och tidslinjen förändrades. Han beskrev sig själv som panikslagen och fullständigt förvirrad när han upptäckte hennes livlösa kropp. Enligt honom hade han inte haft en aning om vad han skulle göra, hur han skulle agera eller vem han skulle kontakta. Han målade upp bilden av en man i chock, paralyserad av rädsla och förvirring. Men övervakningsfilmerna från dagarna efter händelsen visade något helt annat. Dagen efter Grays död hade Jesse agerat metodiskt och kontrollerat. Ingen panik syntes. Utredarna pressade honom på detaljer. De bad honom visa vart han lämnat kroppen. Han fortsatte att förneka att han dödat henne. Det var en olycka under sex, menade han. Polisen var inte övertygad. Kort därefter fattades beslutet. Jesse anhölls officiellt, nu misstänkt för mord på Grace. Utredningen hade nått en kritisk punkt. Nu återstod att bevisa exakt vad som hade hänt inne i rum 308 den natten. Och varför en ung kvinna på sitt livs äventyrsresa aldrig kom ut därifrån. När kriminaltekniker undersökte hotellrum 308 såg de omedelbart att något var fel. Rummet var ovanligt rent, nästan sterilt. Jesse hade uppenbart lagt ner stora ansträngningar och att tvätta bort spår efter sig. Men trots hans försök att städa undan bevis fanns blodet kvar. Kriminaltekniker hittade spår på flera platser i rummet. På golvet, på möbler, på ytor som Jesse troligen trott var rena. DNA-analysen visade att blodet tillhörde Grace. För alla prover som analyserades växte bevisningen mot Jesse. Parallellt med den tekniska undersökningen arbetade utredarna med att rekonstruera Jessies rörelser efter Graces död. Övervakningsfilmer, mobildata och vittnesuppgifter ledde dem till en avlägsen plats väster om Auckland. Den 9 december körde polisen ut till naturreservatet Waitakere Rangers, ett böljande skogsområde med tät buskage och kurviga grusvägar. Bara några meter från en av de mindre vägarna hittade polisen en grundgrop. I den låg en resväska. När de öppnade väskan fann de Grays kropp. Beskedet om fyndet slog ner som en bomb i Nya Zeeland. Det som började som en saknad personutredning var nu ett mordfall. Över hela Nya Zeeland hölls spontana minnesstunder. Människor la ner blommor utanför City Life Hotel, tände ljus och skrev meddelanden till hennes familj. Obduktionen gav ett tydligt svar. Grace hade kvävts till döds. Någon hade tryckt eller hållit runt hennes hals i minst 4-5 minuter. 4-5 minuter är lång tid i sammanhanget. Tillräckligt lång tid för att förstå vad man gör. Tillräckligt lång tid för att Grace ska ha kämpat emot. Rättsläkaren noterade också blåmärken på armar och bröst. Hon hade hållits fast. Det var ingen olycka, ingen slump. Det var någon som visste precis vad den gjorde och som fortsatte ändå. När kriminaltekniker började gå igenom Jessies mobiltelefon hittade de något som ytterligare förstärkte bilden av honom som mördare. Strax efter midnatt, omkring klockan 1:30, då Grace dog, hade Jess gjort en serie internetsökningar på sin mobil. Han hade sökt efter avlägsna platser utanför Auckland, isolerade områden där man kunde gömma något utan att bli sedd. Bland de platser han sökt på fanns exakt i området där Grace kropp senare hittades. Men det var inte allt telefonen avslöjade. Efter sökningarna hade Jesse besökt en porrsida med våldsamt innehåll. Och efter det hade han tagit intima fotografier på Grace avlidna kropp. För utredarna blev bevisen överväldigande. Det här var ingen förvirrad man i panik. Det här var någon som agerat metodiskt, dokumenterat sitt brott och planerat hur han skulle dölja det. Medans utredningen i Nya Zeeland intensifierades drabbades en familj på andra sidan jorden av en verklighet de aldrig kunnat föreställa sig. David och Jillian fick beskedet att deras dotter Grace var död. Begravningen hölls i England och blev en stor samling. Hundratals människor kom för att hedra minnet av den unga kvinnan som älskat att resa, som varit full av livsglädje och framtidsplaner. En av de ledande utredarna från Nya Zeelands polis reste från Auckland för att närvara vid begravningen. 6 dagar efter gripandet, den 14 december 2018, ställdes Jesse inför rätta i Auckland District Court för den första häktningsförhandlingen. Den 4 november 2019 startade rättegången. Det skulle bli en av Nya Zeelands mest uppmärksammade brottmål på decennier. Jesse nekade till brott. Hans linje var klar från början. Det hade varit en olycka under samtyckt sex. Enligt hans version hade Grace själv bett om att bli kvävd. Det var något hon velat prova, inspirerad av 50 Shades of Grey. När det hade gått för långt och Grace låg där avliden fick han panik. Han visste inte vad han skulle göra och därför gömde han kroppen. Hans försvarsadvokater målade upp bilden av en ung man som visserligen gjort fruktansvärda misstag, men som inte var en mördare. De beskrev situationen som ett missförstånd, Han hade agerat klumpigt under den pressade situationen han befunnit sig i. Han hade varit rädd och handlat impulsivt, men han var inte en ond person. Åklagarna hade däremot byggt upp en massiv beviskedja. De pekade på hans lögner i förhören, på de tekniska spåren i hotellrummet, på mobilens internetsökningar och på hans lugna, metodiska inköp av väskor, rengöringsprodukter och en hyrbil för att transportera kroppen. De undersökte att det inte fanns något i hans beteende som visade panik eller förvirring. Tvärtom menade de att han agerade kallt och beräknande. Den 22 november 2019 fann juryn Jesse skyldig till mord. 3 månader senare, den 21 februari 2020, föll domen. Livstidsfängelse, med ett minimum på 17 år innan han ens kan ansöka om frigivning. Fallet satte djupa spår. Det blev inte bara en tragedi för Grace familj, utan växte också en internationell debatt om kvinnors säkerhet, om dejtingkulturen och om mäns våld mot kvinnor. Och det var allt för dagens avsnitt. Klippare Oliver Bergman. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springcorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av
Power Media.